som är kristna. För utan påskdagen så skulle det inte finnas en enda kristen på den här jorden. Utan påskdagen så skulle det inte finnas någon kyrka. Om berättelsen hade slutat på långfredagen med begravning och död, så hade det inte funnits någon kyrka eller någon kristen. Jesus hade bara varit en i mängden av goda vishetslärare som hade vandrat runt här, men som sen dog och försvann ur historien. Kvinnorna hade kanske lyckats övertyga vakten om att öppna graven, och de hade funnit Jesu kropp i graven. Petrus skulle fortsätta att vara besviken och desillusionerad fiskare. Paulus skulle fortsätta att vara en hängiven jude som såg till att alla andra gjorde rätt. Och genom historien, Martin Luther, vad skulle han gjort? Han kanske hade blivit en väldigt framgångsrik advokat som hans pappa önskade. Eller Billy Graham som dog för ett tag sedan. Han hade kanske blivit en framgångsrik mjölkbonde som hans släkt hade varit innan det. Och Samuel Furingsten, han hade suttit och filat på några deppiga låtar någonstans utan hopp. Ja, tänk vad tråkigt. Hur påverkar påskdagen ditt och mitt liv? Hur skulle det vara i våra liv om påskdagen aldrig hade grytt? Och vad betyder det att leva i ljuset från uppståndelsen? Vilken skillnad gör påskdagen, det faktum att Jesus uppstod från de döda, i ditt och mitt liv? Ja, vi ska börja med att verkligen slå fast det, att uppståndelsen, det är grunden för den kristna tron. Det är fundamentet för vår tro. Man kan inte vara kristen utan att tro på uppståndelsen. Man har ibland försökt det. Man har försökt att ta bort allt övernaturligt och tänka att man kan följa Jesus bara som en god lärare och någon klok person. Men det håller inte. De här tankarna, de kom ju, har inte bara kommit på senare tid. Det är inte bara i vår tid man har tänkt så. Att vi kanske kan plocka bort det att han gick på vattnet. Eller vi kanske kan plocka bort uppståndelsen. Det kanske bara var något som lärjungarna tänkte. Var det verkligen fysiskt att han uppstod? Utan de här tankarna, de fanns redan på Bibelns tid. Redan bland de första som blev kristna så började sådana här tankar konkurrera med den sanna kristna tron. Och därför ska vi nu läsa från första Korinterbrevet 15. Och jag har ingen PowerPoint idag, så ni kan ta biblarna som ligger utlagda och bläddra upp till första Korinterbrevet kapitel 15. Kanske någon också har Bibeln i mobilen. Det är lite mer riskfyllt att börja kolla på den. Men man kan också kika där om man inte samtidigt då kollar av Facebook lite snabbt eller så. Första Korinterbrevet kapitel 15 i vers 1 ska vi läsa. Bröder och systrar, lägger jag till. Jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta, som jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob, sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster. Vi ska återkomma och fortsätta lite längre fram där sen. Men Paulus, han slår fast att Jesus dog, han blev begravd, men att han också uppstod. Uppståndelsen har verkligen skett, säger han. Och det finns inte bara ett vittne till det, utan många. Så många som 500 personer vid ett och samma tillfälle. Det är ju ungefär som att vi skulle fylla här inne kanske 3 gånger fullt med människor. Och alla ser på samma gång Jesus som uppstånden. Och de flesta av dem är i livet när han skriver det här. Och de är välkända kristna ledare i kyrkan, som Petrus och Jakob som nämns. Som de som läser det här kan kolla av med dem. Såg du verkligen Jesus? Såg du den uppståndne? Och de kan berätta, ja det gjorde jag. Vi var många som gjorde det samtidigt. Att uppstånden skulle vara påhittad, det är annars ett rykte som har florerat genom historien. Och det började faktiskt redan den första påskdagen. Då startade ryktet om att det inte var på riktigt. Och nu ska vi slå upp Matteus kapitel 28. Matteus kapitel 28. Och ska vi läsa från vers 11. Så härligt med prasslet från biblarna. Medan de, det är alltså kvinnorna, var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sa till dem: säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta ska vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er. Soldaterna tog emot pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda, och så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag. Tycker det är två väldigt intressanta parallella berättelser som händer här. Ute vid den tomma graven så finns kvinnorna som har kommit dit och vakterna. Det är alltså både kvinnorna och vakterna som är där och ser när ängeln rullar bort stenen och säger de här orden att ni söker, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Det är inte bara kvinnorna som är vittne till det här, utan också vakterna. Kvinnorna springer in och berättar det här för lärjungarna. Och vakterna springer in och berättar det här för översteprästerna. Tänk hur det här budskapet kan tas emot så olika. Nästan parallellt så händer det här. Och lärjungarna, de blir nyfikna, de undrar vad de ska tänka, men Petrus springer i alla fall ut och kollar och ser det här. Men översteprästerna, de reagerar så här. De får alltså höra om en ängel som har kommit, de får höra att Jesus är levande, och de bestämmer sig istället för att placera en lögn och se till att den vinner spridning. Och de betalar en stor summa pengar till vakterna för att de ska säga den här lögnen om uppståndelse. Tänk så olika man kan reagera inför evangelium om att Jesus lever. Och tänk att än en gång så blev pengar viktigare än sanningen om Jesus Kristus. Precis som när Judas tog emot pengar för att förråda Jesus, så tar nu vakterna emot pengar för att sprida denna lögnen som sen lever kvar under lång tid. Och då kan vi förfäras över det här. Vi kan tänka, hjälp, kan man vara sån? Och så blir man lite eftertänksam och så funderar man på hur många gånger sker det i mitt liv? Att jag låter pengar, en möjlighet att tjäna mer pengar, en möjlighet att liksom få behålla det jag har, faktiskt gå före min efterföljelse till Jesus. Vi är kanske inte så jätteolika de som gör så här när det väl kommer till. Men Jesus var levande på riktigt. Och han fortsatte att visa sig för lärjungarna och efterföljare. Och Paulus kan därför konstatera att det finns många, många vittnen som kan styrka Jesu uppståndelse. Och vi ska återvända nu till Korinterbrevet och så ska vi läsa vidare där. För nu fortsätter han att berätta om varför är uppståndelsen då så viktig? Vad spelar den för roll egentligen? Och från vers 12 då. Så står det så här. Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som man ju inte kan uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte uppstått, då är er tro meningslös. Ni är nu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa, kommer också uppståndelse från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Utan uppståndelsen är tron tom och meningslös. Att bara förlita sig på Kristus Jesus som en god pedagog som gick runt och sa goda bra saker då, men som sen dog. Att tro att lärjungarna har hittat på det här men ändå tycker att Jesus är bra, det är meningslöst, skriver Paulus. Det är tom tro. Men att Kristus har uppstått från de döda, det är helt avgörande. Det gör hela skillnaden. Varför då? Ja, men Paulus han lyfter upp flera aspekter här, men två av dem ska vi bara ta nu. Utan uppståndelsen skulle det inte finnas någon befrielse från vår synd. Utan uppståndelsen. Paulus skriver, om Kristus inte uppstått, då är tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Om Jesus inte hade uppstått, då skulle vi inte få veta att han hade tagit vår synd på sig på korset. Vi skulle inte kunna bli förlåtna. Vi skulle vara kvar i våra misslyckande, vår synd. Den där ryggsäcken som vi bär på, saker som vi tycker är jobbiga att kolla på, saker som vi liksom som tynger oss, det skulle inte finnas någonstans att gå med det om han inte har uppstått från de döda. Det är så vi vet att han har tagit vår synd på sig. Och nu har han uppstått. Och därför kan vi bli förlåtna våra synder. Vi måste inte fortsätta släpa på våra misslyckanden, vår skam och vår skuld. Utan vi får komma och lämna av det hos Jesus. Han kan befria oss från vår synd. Vårt förflutna som vi kämpar med, det kan vi få lämna till honom och vi kan bli befriade. Vi kan bli förlåtna. Uppståndelsen visar att vi har en frälsare, en räddare som bryter syndens makt över våra liv. Jesus bröt syndens makt över våra liv. Utan uppståndelsen skulle vi också alla vara dömda till döden. Paulus skriver, liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Det som ligger framför, det som vi inte vet så mycket om, det som vi däremot vet att vi alla vandrar emot, döden, den skulle vara definitiv om inte Jesus har uppstått från de döda. Men nu har han uppstått. Så vi behöver inte vara rädda för döden. Han tar emot vårt förflutna. Han öppnar vägen in i framtiden. Hans uppståndelse bryter dödens makt över ditt och mitt liv. Han besegrade döden. När han uppstår så uppstår han till ett helt nytt liv. Synden och döden är annars den råa verklighet som vi människor lever under. Synden och döden, det är det som gör livet som människa svårt att leva. Adam symboliserar ju människan innan Jesus. Och när han levde så var det döden som var hans, liksom, det var villkoren. Och då står det så här i Romarbrevet 6. Syndens lön är döden, Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Jesu uppståndelse visar på en ny väg för alla människor på den här jorden. En väg som leder till evigt liv. Där döden inte är definitiv. Och där döden inte är slutet. Utan där döden är början på någonting nytt. En fullkomlig gemenskap med Gud. Vi sjunger den här sången. Död, vad är din seger? Eller död, var är din udd? Döden som förut hade sista ordet har förlorat i och med uppståndelsen. Och de orden kommer just från det här kapitlet. I kapitel 15, första Korinthierbrevet. Påskens budskap. Kraften i korset och i uppståndelsen. Handlar om befrielse från synd och från död. Vad vore vår tro utan påsk? Vad vore vår tro utan syndernas förlåtelse och ett evigt liv? Fullständigt tom och meningslös. Uppståndelsen är alltså grunden för hela vår tro. Och utan den så faller den. Därför är ju påskdagen så oerhört viktig för alla oss som följer Jesus. Det är därför det är den viktigaste dagen för kyrkan över hela världen. Uppståndelsen är på riktigt. Uppståndelsen är också unik för den kristna tron. Om du är buddhist, då kan du besöka Buddhas grav i Indien. Är du muslim, så kan du vallfärda till Mohammeds grav i Medina. Är du hängiven kommunist, ja, då kan du besöka Lenins grav på Röda torget i Moskva. Deras kvarlevor finns kvar där. Men är du kristen så kan du besöka en tom grav. För Jesus har uppstått. Men hur får vi del av den här uppståndelsen? Hur kan detta bli liksom en verklighet i våra liv? Hur kan uppståndelsen få prägla vilka vi är och hur våra liv är? Från början så levde människan i en god gemenskap med Gud. Bibeln berättar hur Gud och människan levde i en god gemenskap i den första underbara trädgården. Där han vandrade i skymningen tillsammans med dem. Men sen så kom det som Bibeln kallar för syndafallet. När Adam och Eva släppte in synden och döden in i sitt liv. Och genom det in i alla människors liv som någonsin föds. I Romarbrevet 5 så står det. Genom en enda människa kom synden in i världen. Och genom synden döden. Och så nådde döden alla människor därför att alla syndade. Synden och döden blev människans värsta fiende. Så har det varit i alla tider och alla människor dör. Och döden känns ju så brutal och fel. Och det tänker jag helt naturligt. För vi människor, vi är ju skapta för att leva i gemenskap med Gud. För att leva för evigt. Men döden kom in och hindrade det. Och därför är det faktiskt människans värsta fiende. Det är döden. Därför är det inte konstigt att vi, alla vi, känner att döden är fel. Att vi liksom inte är vän med döden på det sättet. För att det ligger en annan längtan i våra hjärtan. En evig längtan efter gemenskap med Gud. Vad kan då bryta den makten över våra liv? Och det är det som sker i uppståndelsen, döden uppståndelsen. Han, Jesus, tar vår synd och död på sig på korset och uppstår till ett nytt liv. Och du kan få del av det genom att vända om, börja följa Jesus. Och genom dopet så får du del av döden och uppståndelsen som Jesus dog och uppstod. I Romarbrevet 6 så står det: genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom Jesus för att också vi ska leva ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Genom dopet så förändras förutsättningarna för livet. Och jag brukar när vi har så här dopsamtal och dopskola ta bilden av en sån här rysk gumma, ni vet, där man plockar upp en ny gumma och sen en ny som är mindre och mindre och mindre. Och dopet, det är som att Jesus är en sån här ryske gumma eller en sån här figur. Och så öppnar man den Och så kliver du in i honom. Och så stänger man den. Du är i Kristus. Genom dopet så får du ikläda dig Kristus. Du blir en del av hans seger. Du får lämna ditt gamla liv och börja ett nytt liv tillsammans med Jesus. Och hans död och uppståndelse blir verklig också i ditt liv. Det blir på riktigt också för dig. Och då kan man tänka sig, men vi kommer ju fortfarande dö. Eller hur? Vi kommer ju fortfarande göra fel. Det är inte så att alla människor som har döpts blir perfekta och blir små Jesusar som går runt och aldrig är fel. Det hade varit väldigt bra om det var så. Men så är inte förutsättningarna med mig och inte med någon annan jag känner heller. Men vi lever i det här som man liksom kallar redan nu och ännu inte. Redan nu så får vi se hur någonting nytt håller på att ske. Gud håller på att skapa en ny mänsklighet. Och det sker genom församlingen. Alla de som har tagit emot Jesus, döpts in i hans kropp, vi får tillsammans gestalta det nya livet. Vi får kliva upp på den här uppståndelsens strand tillsammans med honom. Sen kommer vi fortsätta göra fel. Vi får be liksom om förlåtelse till varandra och till Gud. Och han ger oss det. Och så får vi fortsätta leva och vandra i det nya livet tillsammans med honom. Men en dag så kommer detta vara fullkomligt. Vi ser liksom en liten del av det nu, men en dag kommer hans rike komma helt och fullt. Redan nu, men ännu inte. Och genom påskens drama så får vi liksom leva oss igenom det här redan nu och ännu inte. Fast lite tvärtom. För vi får ju börja med Getsemane, där vi får känna kampen och lidandet och ångesten som Jesus känner. Och jag finner en oerhörd tröst i det. Att Jesus har varit på botten. Han har varit djupare ner än jag någonsin kommer. Och de stunder jag går in i mitt Getsemane, i min ångest, i min smärta, då vet jag att han är där. Han väntar på mig. Han tar emot mig, för han delar de villkoren. Han vet hur det känns att lida, ha ångest. Han är väl förtrogen med sjukdom och lidande. Vi får känna sorgens smärta vid korset på långfredagen. Vi får känna den sorg som det är när det känns som att allt är förlorat. När det är natt. När det är trons mörka natt. Som vi sa på långfredagen när vi stod här vid korset tillsammans. Nu är det trons mörka natt. Och för mig är det en styrka att vi följer en Gud som vet vad det innebär med lidande och sorg och motgångar och mörker. Men det stannar ju inte där. För sen kommer ju påskdagens morgon som gryr och som ger oss ett hopp om att en dag kommer all sorg, all smärta vara borta. Då kommer hans rike helt och fullt. Och redan nu får vi smak av det där. Redan nu kan vi få smaka det där lite grann. Det finns en sång som handlar just om dopet och verkligheten i det, som jag tycker sätter så bra ord på det här. Den låter så här. Du ska veta vem du hör till. Du får möta andra som vill följa Kristus helt in i hans svåraste natt. Du ska upptäcka vem du hör till. Du ska våga ditt liv och din själ. Av ett brinnande hopp får du del. Och sin bild ska Gud låta växa i dig. Om du vågar ditt liv och din själ. När du vänder om, när du följer Jesus genom dopet, så tillhör du Gud. Och det är hans bild som börjar växa i ditt liv. Hans bild börjar växa i dig. Och vi kan se hans bild växa i varandra. Och i den här världen där synd och död härjar, så behöver vi så förtvivlat väl det brinnande hopp som uppståndelsen är. Vi behöver påskdagens brinnande hopp som säger att dödens udd är bruten. Graven är tom. Uppståndelsen är grunden för vår tro. När vi följer Jesus genom dopet får vi del av uppståndelsen. Du tillhör då Jesus Kristus. Du behöver inte vara rädd för framtiden. Vad som än sker så står det Jesus Kristus över dina dagar. Hans namn och hans bild är präglad på ditt liv, vad som än sker. Och du behöver inte frukta ditt förflutna. Det står hans nåd över det som har skett när du har kommit till honom. Priset är betalt. Segern är vunnen. Jesus lever. Amen. Ja, Herre, tack för det brinnande hoppet som vi har i dig. I att du har uppstått från det döda. Tack att det får prägla våra liv. Tack att det får fylla våra liv med hopp. Tack att vi får komma inför dig. Vi får fira påsken. Vi får gråta vid korset. Men vi får också jubla vid den tomma graven. Jag tackar dig för det. För den glädje som finns i att du har vunnit seger över döden. Och att ditt namn står över våra dagar och över vårt liv. Tack att vi får följa dig, Herre. Amen.